Dagens evangelietext är nog den kortaste i hela evangelieboken, tror jag. Den lyder så här. Det är från Markus första kapitel. Anden drev Jesus ut i öknen, och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Markus är väl ändå överdrivet knapphändig, är han inte det? Ska vi inte fylla ut luckorna med berättelserna från Matteus och Lukas, de långa versionerna? Ni känner kanske till dem, de som skildrar i detalj hur motståndaren, djävulen, frestar Jesus på tre områden: att göra stenar till bröd, att kasta sig ner från tempelmuren och att tillbe honom för att vinna världslig makt. Ja, de har visserligen olika ordning på frestelserna, de tre, Mark, Matteus och Lukas, men skildringarna är så lika i formuleringarna att det måste finnas ett litterärt samband dem emellan. Men det är de långa versionerna i Matteus och Lukas det. Markus verkar inte känna till den här långa versionen. Markus, som är det äldsta evangeliet. Och det är de andra som skriver om Markus och ibland fyller ut Markus korta text med material från annat håll, eller kanske broderar ut det själva. Den långa frestelseberättelsen, den är nog, precis som Birger Gerhardsson i Lund en gång föreslog, en mytisk midrash. En slags legend om hur Jesus uppfyller Israels folks uppgift och svarar djävulen med skriftcitat från femte Mosebok 6 och 8. Delar av Israels centrala trosbekännelse. En slags bokstavlig tolkning och utvidgning av Markus korta och symboliska frestelseberättelse. Det vi ser i Markus korta berättelse är en typisk mytisk text. Här möter vi några få ord: anden, öknen, Satan, vilddjuren och änglar. Anden, ja, det är ju den gudomliga kraften. Och änglarna, det är Guds sändebud. Satan är i gammal israelitisk religion Guds spion och angivare eller åklagare. Och öknen och vilddjuren hör till området utanför människans kultur och civilisation, där osäkerhet och fara och kaos råder. Och 40 dagar då? Ja, det är en symbolisk tid som vi känner både från berättelsen om Mose och Elia, som bägge vandrar och vistas i öknen. Den här korta lilla texten är alltså smockfull av symboler som markerar att vi rör oss i mytens tid och rum, och att poängen faktiskt inte är att förmedla en faktisk skildring av en alldaglig händelse av samma art som att ta tåget in till Göteborg, utan det här är en händelse av ett helt annat slag, en händelse på ett skeende på ett helt annat plan. Och språket förstärker den här känslan. Översättningen säger faktiskt att anden drev ut Jesus i öknen, och den grekiska grundtexten använder samma ord, ekballo, kasta ut, samma ord som används om Jesus exorcismer, Jesus andeutdrivningar. Guds ande sägs alltså kasta Jesus ut i öknen, som han själv senare ska kasta ut demonerna, ondskans symboler. Det här är ett mytiskt språk med bilder som inte är hämtade från vardagen precis. Medan den långa frestelselegenden, den som Matteus och Lukas har, har utvecklat associationer till Mose och Israels folks ökenvandring, så är Markus superkorta glimt en anspelning på första kungabokens berättelse om profeten Elia. Elia, har ni läst om honom? Han blandar sig i storpolitiken. Han utmanar regimens maktmissbruk. Och han har åtminstone tillfällig framgång i kampen mot kung Ahav och hans Baalskult. Men nu drabbas Elia av tvivel. Tvivel på meningen med sin egen uppgift, och han vandrar ut i öknen. I 40 dagar och 40 nätter vandrar Elia genom ödemarken tills han når berget Horeb, det vill säga Sinai. Och för att orka så får han mat av en Guds ängel. I en tidigare berättelse har Elia gömt sig i ödemarken, och vilda djur, korpar, har försett honom med mat. Nå, väl framme vid Horeb så möter han Gud. Han möter Gud inte i stormen, inte i jordbävningen, inte i elden, utan i tystnaden. Och där så får han sitt profetiska uppdrag bekräftat. Och där får han nya uppgifter som förändrar historien. Öknen, vildmarken, den har alltid fascinerat och skrämt. Det är området utanför civilisationen, där människan inte har kontroll, där djuren är vilda, inte tämjda, och där vi riskerar att möta inte bara det okända utan också oss själva osminkade, utan skad och utan skyddsnät. Där i vildmarken, i öknen, så prövas vi. Öknen är en mytisk plats. Det finns en annan bild, en annan mytisk tid och ett annat mytiskt rum som också befinner sig bortom, eller kanske snarare före den mänskliga kulturen. Paradiset eller trädgården. I trädgården där är människan ännu inte människa fullt ut. Hon är inte en medveten kultur och samhällsvarelse. Utan i trädgården är människan i ett slags oskyldigt förstadium. Djuren är liksom människan varken vilda eller tama. Och människan vet ännu inte helt vem hon är. Gott och ont har ännu inte tagit form. Kunskapen är ofullständig och oskyldig, och livet är bara ett pågående nu. Det där kan upplevas som en ideal tillvaro. Det kan fungera som en bild för odödlighet och evig lycka. Men det är också ett tillstånd som omöjligen går ihop med, omöjligen kan förenas med den mänskliga tillvaron som vi känner den. På gott och ont. I den gammaltestamentliga texten för första Mosebok som Thea läste, så möter vi myten om Eden. Eden, trädgården före och utanför det faktiska, konkreta livet. De här bilderna som vi möter, de känner vi igen ifrån många andra främre orientaliska kulturer och deras mytologiska historier. Det finns många arkaiska berättelser om hur människan blir en civiliserad samhällsvarelse. Någonting utöver de andra djuren. De här berättelserna de kan handla om hur människan lär sig behärska elden, eller får kunskap om jordbruk, om hantverk, om metaller och deras bruk, eller om hur människan upptäcker sexualiteten. Ofta i de här gamla historierna så är gudarna involverade, Och ofta är det någon form av list eller bedrägeri som gör att hemligheter avslöjas och människan kan ta det där viktiga klivet som gör att hon blir en civiliserad varelse, en samhällsvarelse, en kulturvarelse fullt ut. Den här förändringen gör liksom slut på människans förciviliserade och oskyldiga tillvaro. Ett tillstånd som kan betraktas med vemod eller nostalgi. Men den här förändringen är samtidigt nödvändig och oundviklig och oåterkallelig. Berättelsen om Eden, det är en variant på en sån här etiologisk myt som man kallar det för. En myt som förklarar varför människans tillvaro är som den är. I kristen teologi har den här berättelsen ofta kommit att uppfattas som ett syndafall. Så till den grad att den kallas för syndafallet. Men i judisk tradition så är den inte nödvändigtvis en enbart negativ historia. I den kristna symboliken har ormen, listens, kunskapens och sexualitetens symbol helt och hållet kommit att identifieras med djävulen, den onda makten. I judisk tradition fanns det flera bottnar. Och föreställningen om en satan, en satan, som en Guds åklagare som prövar människan växte från början fram i mötet med persisk kultur och religion. Medan berättelsen om ormen i Eden är från början något helt annat. En urtidsmyt om människans ohållbara oskuld. Vi vet av egen erfarenhet, eller hur, att okunskapen är ohållbar. Och att kunskapen är nödvändig. Samtidigt som den skapar skuld. Vi har alla varit barn och vi blir alla vuxna. Som Adam och Eva kastas vi ut ur paradisets trädgård. Vi lär oss att livet gör ont och är skört. Vi lär oss att relationer ger både glädje och smärta. Men allting kostar. Vi lär oss att människan kan forma sin värld och bygga sitt välstånd, men att all framgång och utveckling också har baksidor. Vi lär oss att vi har makt att läka och döda. Att vi kan bygga upp och riva ner. Att vi kan vårda och förstöra. Vi människor är människor på gott och ont. Vi har makt att rädda världen. Och vi har makt att förgöra den. Utanför trädgården ställs vi ständigt inför alla dessa val som handlar om hur vi väljer att använda vår kunskap och vår makt. Det finns ingen väg tillbaka för homo. Sedan vi lämnat urtidens trädgård, vi är homo sapiens, den visa människan som har ätit av kunskapens träd på gott och ont. Det finns förstås grader av oskyldighet. Och i vår tid så ställs mänskligheten inför större utmaningar. Någonsin. Våra tidigare kunskaper och strategier för att hantera det där småskaliga livet tillsammans, de räcker inte längre. Problemen har blivit globala och närmast okontrollerbara i takt med att våra kunskaper och förmågor har tagit sig så stora proportioner att vi nästan övermannats av våra mastodontlika och ogreppbara samhällsstrukturer, våra ekonomiska system, våra maktapparater. Och det känns som att klimatkrisen är det sista och kanske yttersta exemplet på hur vi har tappat kontrollen och har svårt att ta tillbaka den. I våra försök att med hjälp av kunskapens frukt ordna och civilisera världen utanför trädgården så har vi skapat en kultur som har fått katastrofala konsekvenser. Långt bortom vad vi kunnat tänka oss och en utveckling som vi inte längre vet hur vi ska kunna hejda. I själva hjärtat av den ordning som vi skapar, vi människor, så hotar själva kaos. Nu är det prövningens stund. Det är prövningens stund för oss och hela mänskligheten. Stora delar av vår värld idag styrs av psykopatiska alfahannar som bara ser till sina egna intressen och offrar både människor och värld för makt och pengar. Så ser det ut. Fullständigt onödiga storkonflikter gör miljoner människor hemlösa och dödar hundratusentals. Så ser det ut. Människor på flykt för livet har ingenstans att ta vägen och de som hittar någonstans och räddar sig undan, de skickas tillbaka till döden allt som oftast. Och jorden kokar. Den globala uppvärmningen fortsätter på grund av vår girighet, på grund av ren lathet, på grund av politisk oförmåga och brist på överblick. Och oförmåga att ta ansvar. Det kostar fortfarande ett par hundralappar att flyga till London och 10 gånger så mycket att ta tåget. Vår civilisation och kulturs alla framsteg liksom vänder sig mot oss och vår kunskap räcker inte för att hålla stånd mot de monster som vi själva har skapat. Så där har vi mänskligheten i ett nötskal. Vi har sedan länge kastats ut ur oskuldens mytiska trädgård. Och nu kastas vi också, som Jesus, ut i öknen. I Markus-texten så har Jesus just precis invigts för sin profetiska uppgift. Han stiger upp ur dopvattnet, anden sänker sig över honom som en duva och rösten från himlen kallar honom för Guds älskade och utvalde son. Det här är ett mytiskt språk som är fullt av symboler och pekar på ett profetiskt uppdrag. Ett uppdrag som handlar om att vända och förändra situationen för de bortglömda, för folket, för mänskligheten. Men genast kastas han ut i ödemarken och sätts på prov av frestaren. Som Elia överväldigas han av uppdraget och tvivlar på meningen. Meningen med verksamheten. Han längtar efter Guds rike, efter Guds rättvisa dom över orätten, efter de förändringar som borde följa för folket, för hela folket. Också för de små och svaga, också för de förtryckta och illa sedda. Men hur ser vägen ut dit? Är den farbar? Är uppgiften möjlig? Kanske är det där i ödemarken som Jesus uppdrag och speciella mission föds. I kampen med drömmarna och förhoppningarna mot misstrons och hopplöshetens demoner. Gud visar sig inte i stormen, eller jordbävningen, eller elden. Räddningen finns inte i domen över de ogudaktiga, utan i uppsökandet av de sjuka och svaga, de orena och föraktade, överlöparna, syndarna, de ogudaktiga och någon gång i framtiden kanske till och med hedningarna. Vem vågar tro på en sån dröm om hela folkets upprättelse? Om nåd och nytt liv. Om bröd och barmhärtighet för vem som helst. Även för den som knappt begriper och be om det själv. Detta är prövningens stund för Jesus. 40 symboliska dagar i öknen. I kamp mot frestaren som viskar att det är bara de starka som klarar av det. Det är bara de som själva förändrar sina liv som räknas in i gemenskapen. Det är bara de som arbetar upp sig och förtjänar det. Och det är bara de som föds in i välfärden som får finnas. Och det är bara de som vill som är värdiga. Men Jesus överlever bland demoner och vilddjur. Och Guds änglar ger honom den kraft han behöver. Där i vildmarken så möter han Gud. Och så förändras historien. Jesus vänder hem till Galileen och börjar förkunna att Guds rike är nära. Och riket blir synligt när Jesus och hans anhängare delar ut bröd och hjälper sjuka och utsatta, försvarar de svaga och prioriterar människors behov framför regler och sociala och kulturella traditioner. Guds riket handlar om ett annorlunda liv för de människor som annars inte riktigt hör hemma. Och Jesus delar med sig av sina erfarenheter av Gud som ger sol och regn åt på det goda och onda och vet vad vi behöver innan vi ber. Vår far, låt ditt rike komma. Ge oss mat för dagen. Förlåt oss om vi efterskänker varandras skulder och rädda oss från det onda. Så föds evangeliet. Jesus evangelium. Om att Guds rike är här. Nära. På väg i ord och handling där Jesus och hans anhängare vandrar fram. Kan man vinna hela världen så? Det är inte säkert. Det är inte säkert, men finns det något annat sätt? Om man inte vill se uppdelningar mellan människor och se somliga hamna utanför. Ett är säkert. Det kostar. Det kostar ett liv. Ett helt liv. Och nu är det vår tur, 2000 år senare. Det är vår tur att brottas med liknande frågor. Vi som också kallas för Guds söner eller Guds barn. Vi som lyssnar och följer och tar uppgiften att förändra världen på allvar. I mytens värld finns varken tid eller rum. Och därför reser vi oss nu tillsammans med Jesus ur vattnet och vi hör suset av vinden som vänder. I mytens värld så kastas vi tillsammans med Jesus ut i ödemarken. Vi vet om vårt uppdrag, men vi undrar om det är någon mening. Själviskheten har rotat sig så djupt och klyftorna och orättvisorna har blivit så stora. Förstörelsen av jorden och livsförutsättningarna har gått så långt. Det kanske är för sent. Vi klarar nog inte av det. Vi kanske inte orkar. Vi kanske inte ens vill. Tillvaron är stor, allt för stor och komplex. Ingen har längre kontroll. Ja, nu är det prövningens stund också för oss. Men öknen är inte bara tvivel. Inte bara uppgivenhet. De 40 symboliska dagarna i öknen i ödemarken är också en möjlighet att möta oss själva. Att omvärdera och återfinna meningen med att vara människa. Det unika i att vara människa i Guds fantastiska skapelse. Homo sapiens, den visa människan. Och möjligheterna öppnar sig på gott och ont. Vi ber om Guds hjälp att använda vår kunskap på rätt sätt. Vi ber om styrka att gå vidare några steg till i rätt riktning. För livets skull, för mänsklighetens skull, för världens skull. I mytens värld så lämnar vi öknen med Jesus och tar oss an vardagen och dess utmaningar. Så är vi tillbaka. Så är vi tillbaka i vår egen tid och värld. Den ser inte ut som på Jesu tid och ändå är den lik. Världen har blivit ännu mer komplicerad och svårnavigerad. Men vi är ändå samma människor. Frågorna vi behöver ta itu med har delvis förändrats. Men vi har samma ansvar. Idag handlar det om att värna våra medmänniskor och skydda skapelsen. Att ständigt fråga oss vilka konsekvenser våra handlingar och våra strukturer får för människor och deras liv. I synnerhet för de människor som andra blundar för. Att värna en rättvis fördelning av jordens resurser så alla får vad de behöver. Och se till att vår sköra planet överlever så att också kommande generationer kan leva. Oj, det var ingen lätt uppgift. Men tillsammans med Jesus så lämnar vi öknen och återvänder till jobbet. Vi har gott sällskap.